Det är ganska nyttigt att man inte bara predikar om sina favoritämnen eller väljer sina favorittexter hela tiden, utan att man låter sig utmanas lite grann. Och nu har jag läst det här talet om tidens slut framlänges och baklänges. Jag har läst lite kommentarer kring det också. Och en intressant sak var att en del ifrågasätter att det här faktiskt handlar om det jag trodde. Jesus uttalar en profetia om det som ska hända, men en del tolkar det som att det handlar om det som uppfylldes bara 40 år senare. Nämligen när Jerusalem och templet förstördes. Alltså att det här inte är någon allmän beskrivning av den sista tiden. Och då tänkte jag, vad talar för det nu då? Nu har ni hört ett stort textavsnitt. Det finns ju en del faktiskt. Till exempel när Jesus sa, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Eller den här gåtfulla hänvisningen till Daniels bok. Den vanhelgande skändligheten. Och då lägger författaren till, må den som läser det fattade rätt. Ja, tack så mycket, tänker man då. Men det står så här i Daniel 11. Trupper som han har sänt ut kommer att gå in och kränka tempelborgen. Avskaffa det dagliga offret och sätta upp den vanhelgande skändligheten. De som är beredda att kränka förbundet, de lockar han till avfall med sina ränker. Men de som känner Gud ska stå fasta också i handling. Så står det i Daniel 11. Och det vanligaste sättet att tolka den profetian som alltså uttalades några år innan Jesus föddes, det är att den uppfylldes 168 före Kristus, då Antiochus Epifanes vanhelgade templet. Han satte upp ett altare åt Zeus och offrade en gris, som ju är ett orent djur för judar. Och ändå använde Jesus det här uttrycket som någonting som ska komma. Någonting som är så avskyvärt att Guds folk måste överge templet och fly. Och vi vet att år 70 fanns det massor av människor som fick fly till de transjordanska bergen i samband med att templet förstördes. När de här judiska upprorsrörelserna gick för långt, eller vad romarna tyckte i alla fall, så slog de till med fasansfull kraft. Och då var det bara att fly. Men om allt det här handlar om något som hände år 70, hur ska man då uppfatta den 14:e versen? Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och blir till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Tyder inte det på att det ändå handlar om någonting mer? Jo, det tycker jag. Men samtidigt, alltså å andra sidan, så måste vi komma ihåg att hela världen, det är kanske inte hela världen som vi tänker oss. Tänk på julevangeliet. Kejsar Augustus, han utfärdade en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var ju den då kända världen. Så att det som ändå allra tydligast tycker jag talar om att det är någonting annat än bara Jerusalems förstöring år 70, det är beskrivningen av människosonens ankomst i slutet. Vers 30 till exempel. Då ska människosonens tecken synas på himlen och då ska alla jordens stammar hålla klagorop och man ska få se människosonen komma på himlens moln och med makt och stor härlighet. Fast lärjungarna verkar ha trott att de här sakerna hängde ihop. Kanske var det en allmän uppfattning, det vet jag inte säkert. Det börjar ju alltihopa med att lärjungarna pekar på det här mäktiga templet och Jesus säger att det ska jämnas med marken. Det vill de förstås höra mer om. Och så ställer de frågan, säg oss när det ska hända. Och så lägger de till, och vad blir tecknet för din återkomst? Och tidens slut. De kopplade alltså ihop templets förstörelse med Jesu återkomst. Och tidens slut. Och det är ett intressant uttryck det här, tidens slut. Ordagrant. Fullbordan av den här tidsåldern. Och i någon mening så har ju templet förlorat sin betydelse när Jesus har kommit och framburit det fullkomliga offret. Men det är jag inte säker på att lärjungarna hängde med på. Och tiden tog väl inte slut år 70. Det är förresten en intressant roman av Göran Sahlberg som heter När tiden tog slut. Vad sa du? Har vi lite tid? Du har lite tid. Ja, du har 7 dagar som vi andra i veckan. Jesus kom inte tillbaka år 70. Så antingen hade evangelisten eller Jesus fel här. Eller så handlar den här texten om både och. Både det som hände år 70 och sånt som ska komma. Och det är nog vad jag kommer fram till när jag har studerat det här. Att det finns en slags dubbelexponering i det som händer. Ni som har varit med ett tag vet att ibland så kunde man få dubbelexponerade bilder. Jag var med om det en gång, lite otrevligt nog, när vi var på skolresa i Rom. Jag hade tagit kort på Forum Romanum och Colosseum och Fontana di Trevi, ni vet, när Anita Ekberg, hon var inte med då, men så länge sedan var det inte. Och sen när jag framkallade de där korten, då var det bilder på alla de här kända platserna. Men också, mitt i allt, i förgrunden eller bakgrunden, lite svagt på något sätt, så var det en bild från min rumskompis, Per Rasmusson, med munnen så här och stora glasögon. Med en skjorta som man absolut inte hade på sig när vi var ute på de här ställena. Det var taget i rummet. Det hade skett någon form av miss. Bilden var dubbelexponerad. Och kanske kan man jämföra, det kanske var en dålig bild, men kanske kan man jämföra den här texten lite grann med dubbelexponeringen. Däremot så är det inte lika lätt i texten att avgöra exakt vilka verser som syftar på templets förstörelse och exakt vilka verser som handlar om Jesu återkomst. Men jag tror att det verkar vara mer om templet i början och vice versa. Det är som att perspektivet vidgas hela tiden. Och det här är ju lite frustrerande för oss som vill ha liksom tydliga svar och klara scheman. För vi får inte det här. En annan bild skulle kunna vara när man står uppe på en fjälltopp. Man står högt upp och så ser man ut över andra fjälltoppar. Och då tror man kanske att två fjälltoppar är väldigt nära varann. De flyter liksom ihop. Men det är fullt möjligt att ta miste på många mil. Det är helt enkelt väldigt svårt att avgöra vilken som ligger närmast. Men man kan se att båda topparna finns. Lite så tänker jag mig att det är med den här texten. Och det är inte ovanligt heller att profetiska ord i Bibeln är dubbelbottnade. Ta bara Daniels profetia, som väl förmodligen uppfylldes både 168 före Kristus och 70 efter Kristus. Vi har exempel hos olika profeter där Amos pratar om Herrens dag. Den är både historisk och den är framåtsyftande mot den slutliga domen. Vi kan se det hos Jesaja, vi kan se det hos Sefania. Och någon teolog skrev så här: i historiens kriser förebådas den eskatologiska, det vill säga den slutliga. Eskatologi betyder ju läran om de yttersta tingen eller den sista tiden. Sen finns det en slags dubbeltydighet i den här texten. Å ena sidan så säger Jesus att vi ska kunna tyda tidens tecken på samma sätt som vi kan se att fikonträdet knoppas. Men å andra sidan så avrundas ju det vi läste med orden att ingen vet dagen, ingen vet stunden. En kommentar föreslår att det är templets förstörelse som kunde förutses, medan det som inte kan anas på samma sätt eller tidsbestämmas, det är Jesu återkomst. Möjligen. Faran med att dyka ner i för många detaljer, som jag känner att vi är på väg att göra nu, det är ju att vi missar helheten. Att man inte ser skogen för alla träden. Och därför så vill jag ställa frågan, vad är syftet med den här texten? Kanske finns svaret i uppmaningarna. Det finns 7 uppmaningar i den här texten. Det måste ju vara viktigt på något sätt när det kommer en uppmaning. 3 av dem är de här. Se upp så att ingen bedrar er. Se till att ni inte låter skrämma er. Eller när någon säger att Jesus är där eller där, så tro det inte. Och det tyder ju på att huvudsyftet med texten, med det här talet, inte är att avslöja fördold information, utan att uppmana till tro och uthållighet inför det som kommer. Inför de påfrestningar som väntar. Jesus förbereder sina lärjungar för en tid som både innebär förföljelse och mission. Att Jesus ska återkomma med makt och stor härlighet, det måste ha varit mycket tröstande för de förföljda kristna i Rom. Ert lidande är inte förgäves. Räddningen kommer. Den lidande Messias återkommer som den segrande människosonen. Och det här tror jag att även kämpande kristna idag kan ta till sig av. Våra trossyskon i Nordkorea, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Sudan, för att ta några exempel. Det är några av de värst drabbade länderna där förföljelsen är som värst. De känner igen de här beskrivningarna allt för väl. Organisationen Open Doors, kan jag få pappret där, Kristina? De har en slags handbok i förbön. Den ser ut så här. Vi hade besök på Missionsakademin av Peter Paulsson som jobbar för Open Doors. Word Watch List, en handbok i bön för den förföljda kyrkan. Det står så här om Afghanistan till exempel. Att leva öppet som kristen är omöjligt. Det finns ingen synlig kyrka i landet. De få kristna konvertiter som finns måste ständigt hålla sig gömda. Det är enligt lag förbjudet att konvertera från islam. Så på ett sätt kan man ju säga att det här uppfylls hela tiden. Eritrea. Tusentals människor har flytt landet. Under de senaste 10 åren har tusentals kristna arresterats och fängslats. Och det var bara 2 exempel. Skaffa gärna den här så att du kan vara med och stötta de förföljda kristna. Det finns beskrivningar av varje land som finns med på listan här. Jesus uppmanar också till vaksamhet. Vers 24 stod det: falska frälsare och profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. Och det där tycker jag är lite intressant, att under inte nödvändigtvis bevisar sanningshalten i det någon säger. Under och tecken ska följa de som tror, säger Jesus. Men de som tror ska inte följa under och tecken till varje pris. Hängde ni med på skillnaden? Ibland så är vi så svältfödda på under att vi dras med lite lättvindigt. Åh, det där verkar vara något övernaturligt, då måste det vara Gud. Men det är inte säkert. Det är inte säkert. Av frukten känner man trädet, säger Jesus. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar, säger han tidigare i Matteus. Och här i texten varnar Jesus de kristna för att tro att han redan kommit tillbaka och att de skulle ha missat det. Men det behöver ingen oroa sig för, säger han. Det kommer att vara väldigt tydligt. Och så ger han 2 bilder. En om blixten på himlen och en som är lite mer makaber, där kadavret ligger samlas gamarna. Men en ganska tydlig bild. Jag minns en gång att en ko hade kommit bort från våran hage. Och det var ju för sig inget ovanligt, för pappa var inte så jättenoggrann med att stänga alla gånger. Men de brukade komma tillbaka. Men den här gången kom inte den här kon tillbaka. Vi började söka. Och efter ett par dagar så såg vi en flugsvärm nere vid bäcken. Och man behövde inte komma så nära innan man kände lukten. Vi behövde inte leta längre. Det var väldigt tydligt var kadavret låg. Likadant i Hallsberg var det en gång när de hade får i hagen. Det luktade också en gång. Så på det sättet, lika tydligt som det här, kommer Jesu återkomst att märkas. Låt er inte luras av dem som säger att han redan har kommit, säger Jesus. Det är väldigt svårt att hitta stöd för den här tanken på någon form av osynlig uppryckelse, även om jag vet att det finns olika uppfattningar om det här. Men vi tar det vid kaffebordet i så fall. Ordet för återkomst betyder också närvaro, parousia. Det är Jesu närvaro som kommer att återupprättas i sin fullhet när han kommer. Och den, mina vänner, är så stark. Den kan vi inte missa. Han finns redan här. Vi har en försmak av det. Men när han kommer i sin härlighet, då kan vi inte missa det. Men avslutningsvis, hur kommer det sig då att det här tidens slut och Jesu återkomst, att det är så på något sätt sällan, det är så ovanligt som vi predikar om det nu för tiden? Trots att det är ett sånt oerhört genomgående tema i skriften. Jag kommer på två förklaringar. Den första är att jag tror att det här är lite bränd mark. Längre tillbaka i alla fall. I de samfund som har sin bakgrund i folkväckelsen på 1800-talet så har inte alltid förkunnelsen om de här sakerna varit sund. Jag tänker till exempel på alla gånger då man har försökt skrämma människor in i Guds rike. Vi vet också att det har funnits en övertro på att det går att plocka in oss och säga exakt var i tidsschemat i Guds plan vi befinner oss. Trots att Jesus varnar för just detta. Jag vet inte om det berodde på någon slags tidsanda, utvecklingsoptimism. Men det fanns en stark tro på att man kunde lägga scheman för den sista tiden. Det fanns så kallade lakanspredikanter som reste runt. De hade lakan som de behövde hjälp med att hålla upp framme på estraden eller framför. Så fick folk stå, hade de ritat in schemat över den yttersta tiden. En del av er kanske har varit med om det, jag har bara läst om det. Några nickar och håller upp händerna, då vet jag, det stämmer. Och de här spekulationerna vill vi ju inte ha tillbaka. Och då talar vi inte om det alls. Det är ungefär som synden, höll jag på att säga. Syndakatalogen ersattes av, ja, vad? En stor tystnad, kanske. Men tänk om poängen med de här texterna inte är att vi ska räkna ut vad som ska ske härnäst utan att vi ska vara redo. Så uppfattar jag det. Längre fram säger Jesus, och det kommer Kristina att ta upp i sin predikan nästa söndag tror jag. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och det leder mig över till en andra idén till förklaring som jag har på varför det här är så sällan idag. I välfärdssamhället så är vi inte så sugna på att allting ska ta slut. Vi trivs rätt bra, eller hur? Materialismen har en förmåga att göra oss lite loja. Eller sömniga. Längre fram så talar Jesus om brudtärnorna som blir dåsiga och följer sömn. För oss som lever som om vi vore odödliga så är det här ett väckelserop. En påminnelse om att det finns andra värden i livet än de materiella. De är väldigt flyktiga. Lärjungarna och säkert många andra lät sig fascineras av det mäktiga templet. Det var säkert en av de mest imponerande byggnaderna i den antika världen. Teologiprofessorn William Lane skriver så här: som ett berg av vit marmor dekorerat med guld dominerade templet Kidrondalen med sin bländande skönhet. Men Jesus säger bara helt krast: här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt kommer att bytas ner. Ungefär som en bisats liksom, han bara, när lärjungarna kommer: åh, kolla templet! Han bara, det är väl inget. Och nu vet inte jag vad vi imponeras av. Men det är bara Guds rike som kommer att bestå. Så egentligen är det allra mest imponerande när vi får se en människa gå mot strömmen och välja att följa Jesus, som vi har fått göra idag. Så för att knyta ihop det. Om du blev besviken över att jag inte lyckades placera in oss i tidsschemat här för den yttersta tiden, så hoppas jag ändå att du har fått med dig poängen som jag uppfattar den. Att vi ska vara beredda. Att vi ska vara vakna. Och det är bara möjligt om vi håller oss nära Jesus. Om vi inriktar oss på det som han har kallat oss till. Och det verkar faktiskt som att vi får vara med på ett hörn i det här skeendet. Man tänker ju ofta att det är någonting som är bestämt bara. Men det står ju så här: budskapet om riket ska förkunnas för alla folk innan slutet kommer. Och där har han ju faktiskt redan sänt ut oss. Och Petrus skriver faktiskt i sitt brev att vi ska påskynda hans ankomst. Det är en intressant formulering. För vår mänskliga nyfikenhet kan det förstås vara ganska intressant och med såna här spekulationer av olika slag. Men Jesus verkar vara mest intresserad av att vi fokuserar på honom och göra hans gärningar. Och han säger också att vi har någonting positivt, någonting fantastiskt att se fram emot. Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. För oss i Norden så är det i alla fall det mest trösterika vi kan höra, eller hur? Vi får räkna med en hård vinter, mina vänner. Men efter det kommer en evig sommar. Låt oss tacka och be. Ja, Herre, vi begriper inte alltid så mycket, men vi hoppas att vi har förstått det viktigaste. Att du har allt under kontroll. Att vi ibland som tror att vi har det kanske får inse att vi, det är inte så. Det vi tycker är viktigt, de mäktiga tempel som vi imponeras av, vare sig det är materialism eller någonting annat, det kommer inte att vara. Så Herre, jag ber att du ska låta oss lyfta blicken och se på dig och längta efter den dag då du kommer med stor makt och härlighet, när kampen och lidandet på den här jorden ska vara över. Och vi frågar oss många gånger, hur kan du tillåta det här? Varför griper du inte in? När vi ser hur människor lider och har det svårt, när vi själva kämpar med olika saker. Och sanningen är ju att vi inte vet. Men vi sträcker oss mot dig, du som har sträckt dig mot oss. Herre, tack att du tar emot oss när vi kommer, när vi vill följa dig. När vi vill vara med här i det uppdrag som du har gett oss. Hjälp oss att vara fokuserade på det. Att riket, evangeliet, budskapet om riket ska förkunnas för alla folk. Först därefter ska slutet komma. Och Herre, du har tagit oss i din tjänst. Vi kan inte begripa hur du tänkte där. Men du har gjort det. Och därför ber vi om din kraft. Vi ber, Herre, om nåd att få leva nära dig. Att inte tro att vi är fullkomliga, utan att hela tiden söka dig och ditt ansikte. Herre, jag ber särskilt för den som funderar över nästa steg i livet. Vad ska jag ta mig för? Det här blev inte riktigt som jag tänkte. Jag ber att du ska leda den personen, eller de personerna. Och att det får vara efteråt när vi ser i backspegeln att amen, där den dagen, då upplevde jag hur du talade till mig. Då ledde du mig rätt. Så kommer ljus över våra liv så att vi kan gå i dina fotspår vart än du går. Hjälp oss att vara beredda och vakna. I Jesu Kristi namn. Amen.